Det här är ett väldigt stort ämne och det här är ett ämne som jag tror berör oss allihopa. Och jag understryker det som jag kommer att nämna varje gång jag tar upp det här. Det är att när jag pratar nu här om vänskap så pratar jag inte om det bara som en aspekt av våra medmänskliga relationer. Utan jag pratar om vänskap som Guds arbetsmetod. Jag fick det ordet så där, så jag ska chatta hela tiden att påminna oss om det. Därför att när jag läser den boken så ser jag att det enorma som Gud har tänkt från början. Det enorma som Gud har tänkt från början. Så att förverkliga här på jorden så tänkte han så annorlunda än vi människor skulle göra. Hur man förverkligar det här. Och jag förundras mer och mer när jag läser att i varje historiens krisskede så istället för att komma med en övertäckande strategi som var redo att täcka varenda minsta aspekt av problematiken som finns i världen, i mänskligheten, så valde Gud alltid i stort sett att gå en annan väg. Han letade efter personer som ville vara hans vänner. Och genom den vänskap skulle han förändra i stort sett varenda situation. Jag vet inte hur ni tänker, men jag tänker så här. När jag ser världen för 2000 år sedan och ett totalitärt system som heter Romarriket som håller i det, med det humanistiska kontrollen allt som fanns i världen. Ateismen var på toppen. Jag tror att djävulen kanske jublade. Som man brukar göra någon gång i historien när han tror att nu har jag fått äntligen en tron för mig själv. Och i det stora som hände då, hela världen var faktiskt under människans kontroll, till och med människan kallades för Gud. Så bestämmer Gud att ändra på saken och han kommer ner som en bebis. Han föds som en människa och istället för att komma med någon mäktig militär strategi och något annat. Så börjar denna Jesus så småningom umgås med 12 stycken som ingen annan förutom honom skulle välja. Och börjar umgås med dem och träna dem för något annat. Det som är intressant för mig är att jag måste bara säga det. Därför att ibland när jag talar om det här, jag tänker jag kanske är så fyrkantig så jag bara pratar om något som ingen annan tänker så. Men för min del är det här så enkelt och synligt i den här boken. När Jesus började umgås med de här 12, så låt mig få bara måla den här situationen, så har dessa 12 judar blivit så sekulariserade så att de tänkte exakt så som resten av världen tänkte. Kejsaren var den enda kungen. Hela Israel som var egentligen Guds utvalda folk blev så hjärntvättade, om jag ska uttrycka så, av mänskligt, av världens tänkande. Så att de tänkte precis som resten av världen om livet, om allt som gick om Gud och så vidare. Till sådana 12 kommer Jesus. Så låt oss bara ha bilden kvar. Så när kommer till dem och börjar liksom umgås med dem. Så det finns en koncept i deras tankar som han måste först slå sönder för att överhuvudtaget kunna tala om något nytt. Och alla vi som läser evangelierna förstår att det gick inte så lätt. Så det som Jesus gjorde, om jag ska förenkla hela saken nu. Det som Jesus gjorde hela tiden, det är det som han sa vid det tillfället. Han beskriver relationer och systemet i världen. Och säger, ni vet att kungar och de andra ledare i världen gör så här. Och då säger han, beskriver hur de gör och hur det där världssystemet fungerar. Och så säger Jesus till dem. Men så ska det inte vara bland er. Så enkelt, ni vet jag brukar säga det där många gånger när vi talar om att vi som Guds folk och församling är ett profetiskt folk. Och det där låter väldigt så där, det är fackspråk som endast vi kristna kanske använder. Profetiskt betyder vad då? Att kanske peka på något som kommer. Och det är vi. Vi är ett folk som borde peka på ett rike som är kommande, som är annorlunda. På en världsordning som inte är av denna värld. Okej. Okay. Så när han säger till dem, så här ska det inte vara bland er. så sätter han de två saker bredvid varann. Världssystemet och hans sätt och faderns sätt att förverkliga sitt verk här på jorden. Det är ganska tufft och det är ganska märkligt. Jag skrev, jag tror förra söndag bara under mötet, några tankar om församlingen. Och det har i och för sig inte direkt att göra med predika, men ska bara nämna lite grann. Om vi bygger församlingen på det, man kan bygga församlingen på två sätt så att säga. Man kan bygga även Guds församling på det, om jag uttrycker så, på det sättet som världen bygger. Allt som de gör i världen. Och då skulle jag vilja säga så här, bara några tankar, det är inte färdigt. En församling kan inte byggas på några få tjänster, om man uttrycker så. En församling är Kristi kropp och den måste byggas på aktivitet eller involverande eller vad jag ska säga, att alla lemmar i en kropp gör någonting. Så jag nämner några saker som karakteriserar när församlingen byggs på världens sätt. Först och främst så ofta bygger man det på bra program. Man skapar en bra strategi och tror att det där kommer att dra ner Guds närvaro bland oss och att bygga upp det som Gud vill. Väldigt många gånger gör man det genom experter i världen. Liksom man väljer ut människor som är kapabla, som är liksom, som vi kallar för experter. Det finns mer experter än befolkning i vårt land idag nästan, tänker jag. Ibland när man tittar på tv så är expert för det ena och det andra. Gode Gud, det är experter överallt. Och sen vi andra, vi ska bara vara glada att de finns. Men så gör man i världen. I församlingen ofta, när man vill bygga en församling på ett världens sätt, så ofta gör en grupp människor som vill bygga en ny församling, de som tänker på världens sätt, de kallar in starka gåvor och tjänster för att skapa ett skeende, för att de tror att dessa tjänster ska samla folk och på det viset kunna etablera en församling. Ofta går det ut på väldigt spektakulära saker, möten och händelser och under och tecken, och som inte är i och för sig dåligt i sig själv, men det är inte kanske det som det ska byggas på, så att säga. Och sen är det ofta att man besmittas också av ett kortsiktigt perspektiv. Att man tror att bara vi har 3 veckor kampanj med någon profet eller med någon helare, så kommer Gud säkerligen att bryta igenom och det kommer att etableras något. När jag ser på Bibeln och hur Jesus jobbade då och byggde sin församling, så det första som slår mig är att Jesus hade ett väldigt långsiktigt perspektiv. Han aldrig gick på något kort insats som var fantastiskt. Han gjorde mer under ett tecken än någon annan. Men det var inte det han ville bygga församlingen på. Han också ville försäkra alla dem att varenda lem har någonting att bidra med. Och det handlar inte om att Petrus blir huvudet för alla och alla andra har inget att ge. Sen kommer de här ännu mindre attraktiva aspekter av Jesu verk. Och det är att han skulle bygga hela där på gemenskap som var gemenskap i kärlek. Och sen självklart kommer dit en aspekt till. Och det är tro och tålamod. Visst är det lite annorlunda när man sätter de här två sakerna bredvid varandra. Det finns säkert många fler faktorer här som man skulle behöva nämna. Jag nämner det här därför att det här med vänskap är någonting som är inte något kortsiktigt insats. Inga vänskapsrelationer föds på en fredagkväll. De kanske föds, men inte kan leva vidare om man inte satsar med på dem. Så nu skulle jag vilja bara göra det som Jesus gjorde, tror jag i alla fall, och läsa först en text som Bibeln talar för oss om, för oss hur det kommer att bli i sista tiden och vad blir konsekvenserna av det, och sen sätta lite grann det i jämförelse med det vad Gud vill göra. Då säger Paulus så här till Timoteus i andra Timoteusbrevet kapitel 3, första 5 verser, 6 verser. Du ska veta att i de sista dagarna blir tiden svår. Det är inte bara i sista dagar, det här har alltid varit så, men i sista dagar kommer det här att intensifieras. Då kommer människorna att tänka bara på sig själva och på pengar. Tänk nu på vänskap och tänk på hur det här passar in i vänskapen. De blir skrytsamma, högmodiga. Vill du ha någon skrytsam person till vän? Vill du ha någon högmodig person till vän? De blir högmodiga, fräcka, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, ogudaktiga, kärlekslösa, oförsonliga, fulla av förtal, obehärskade, våldsamma, främmande för allt gott, svekfulla, hänsynslösa och inbilska. De älskar njutningar mer än Gud. De bär fromheten som en mask men vill inte veta av dess kraft. Håll dig borta från dem. Det är sådana som näslar sig i hemmen och så vidare. Okej, här beskriver Paulus världens anda som kommer bli intensivare och intensivare ju mer tiden går mot sitt slut. Eller historien går mot sitt slut. Och då blir konsekvenser av det här. Och jag skulle våga säga att det finns en otrolig brist på vänskap idag. Vänskap är i kris, om man ska uttrycka så. Och det finns några bibeltexter som beskriver den sista tidens utveckling på ganska dramatiskt sätt faktiskt. Jeremia beskriver det här med vänskapskrisen och bristen på vänskap på ett väldigt dramatiskt sätt. I kapitel 9, verserna 4-6, så står det skrivet så här. Var och en må ta sig tillvara för sin vän. Oj, oj, oj. Här råder, profeten råder oss att vara misstänksamma och skeptiska mot våra vänner, eller? Var och en må ta sig tillvara för sin vän. Och ingen må förlita sig på sin broder. Kära Gud. Okej, får jag fråga här? Är någon här som litar på bröderna och systrarna här? Ja, men då är ni obibliska, för att här står det att vi ska inte göra det. Okej, vad bra. Till den ene brodern gör allt för att bedra den andra. Och den ene vännen går omkring och förtalar den andra. Låt mig få säga bara, om ni läser hela sammanhanget här, så talar Jeremia om detta utifrån Guds folkets tillstånd just då. Guds folk är i ett avfälligt tillstånd, det vill säga de har vänt Gud ryggen. Och när man går efter denna världens väsende, då brukar det här ske. Det här blir konsekvens och frukt. Var och en handlar svekfullt mot sin vän och ingen talar vad sant är. De övar sina tungor i att tala lögn. De arbetar sig trötta med att göra illa. Du bor mitt ibland falskhet. I sin falskhet vill de ej veta av mig, säger Herren. Okej, det här är Guds upplevelse. Hur människan som han skapade för att vara hans vän beter sig mot honom. Så här upplever Gud sin vänskap med människa. Låt oss gå vidare till Mika. Profeten Mika. Och se vad han ser. Ganska lika tankar faktiskt. Kapitel 7. Och så läser vi verserna 5 och 6. Mika 7. 5 och 6 står det skrivet så här. Man får inte tro på någon vän. Inte lita på någon förtrogen. Okej, om jag avdramatiserar eller om jag drar lite grann det här på en annan nivå. Nu lyfter några händer, lyftes upp här och jag deklarerar att vi ändå tror på syskon här. Kan jag fråga nu så här, hur många av oss har någon gång i sitt liv uttalat samma ord? Man kan faktiskt inte tro på någon mer än lita på någon. Har någon sagt det någon gång i sitt liv? 4 stycken. Andra har lyft sina händer neråt. Okej. Okay. Så man kan inte tro på någon vän. Inte lita på någon förtrogen. Lyssna nu på det här. Kära Gud. För henne som vilar i din famn. Måste du vakta din mons dörrar. är konstigt att äktenskap spricker idag mer än någonsin. Till sonen föraktar sin fader, dottern sätter sig upp mot sin moder, son hustru mot sin svärmoder. Det är gammal sanning. Och var och en har sitt eget husfolk till fiender. Och då säger han i vers 7, mitt i all detta. Men jag vill skåda efter Herren. Jag vill hoppas på min frälsning Gud. Min Gud ska höra mig. Okej, rent mänskligt talat så lever vi faktiskt i en tid då de här saker händer väldigt, väldigt mycket. Och världen har alltid varit så. Och det är det Jesus försöker liksom måla för sina lärjungar. Han målar världens sätt och så säger han, men så här är i mitt rike, så här vill jag jobba mer. Och ni vet att lärjungarna inte hade så lätt med det. Därför de bråkade med varandra. De ville liksom kämpa för första plats där och så vidare och så vidare. Okej, nu vill jag gå vidare och bara nämna några. Det här blir väldigt fort. Och inga nya saker tror jag, men det är kanske bra att påminna oss om det. Jag vill rada ut några verser, läsa ut några verser från Bibeln. Om vad är det för typ av vänskap som vi längtar efter? Vad är det för typ av relationer vi vill ha i livet? Och vad är det som Gud har egentligen tänkt? Hur ser denna vänskap ut? Hur vill Gud att vi ska bygga hans rike? På vilket sätt? Så jag vill nämna några vänskapskaraktäristiker och de moment som bygger upp en vänskap. Okej, vi går till ordspråksboken. Där finns mycket, mycket goda saker om vänskap. Kapitel 17 och vers 17 säger så här. En väns kärlek består alltid. Och en broder föds till hjälp i nöden. En väns kärlek består alltid. Vi lever i en värld som det finns inte väldigt mycket bestående saker. Jag tänker bara på den här praxisen som vi har att liksom att när en maskin går sönder, det är väldigt få av oss som reparerar en maskin idag. För att vi ser det inte lönt. Det tar för mycket tid och det tar för mycket kraft. Det är bättre att bara slänga saken och gå och ta en ny sak. Och det påverkar våra relationer också. Nu måste jag nämna en av dem som är väldigt konstig typ och som sitter här bland oss. Som inte brukar slänga saker så fort faktiskt. Och han sitter där nere och heter Ingemar Nilsson och han är kyrkvärd idag. Och han är värd att nämnas i denna kyrka. Inte bara som kyrkvärd utan som något annat också. För en tid sedan så gick vår tvättmaskin sönder. Och jag och tekniken, det är liksom ungefär som att inte säga vad. Jag vet inte vilken jämförelse passar riktigt. Men i alla fall, jag får panik och jag vet inte vad jag ska göra. Det första som kommer till mina tankar är att ta en yxa och slå tvättmaskinen för att få ännu mer anledning att byta ur den. Och då är min fru lite mer begåvad där, så hon böjer sig där och jag böjer mig också. Och hon kan ibland göra något som jag inte kan. Men i alla fall, det här saken kunde vi inte lösa. Maskinen ville inte spotta ut det smutsiga vattnet. Och så ringer vi till Ingemar. Det ska ni inte göra. Och jag säger till honom, morbro, kan du komma? Jag kallar honom för morbro och han kallar mig för farbro av någon anledning, ja. Kan du komma och titta lite på någonting? Och han kom och tittade och vi såg vad det var felet. Och så tog han ut en liten bit och satte sig vid köksbordet. Och så började han tvätta den där lilla plastbiten. Och han tvättade och han petade i det. Och han tog en tandborste och jag tänkte han är inte klok. Och så tittade vi på vad den där biten skulle kostat. Och det var några hundra lappar och så vidare. Men så gick något sönder och så sa han, vad ska vi göra nu? Och så sa han, jag går hem och kommer imorgon. Och så gick han hem och kom imorgon. Och så kom han, och allt vad jag såg på, det var någon grön smuts där, sån där slämmig grej på det där grejen. Och jag skulle bara, om jag ringde någon så skulle de säga, bara kasta det, köp en ny. Om det inte funkar, köp ny maskin, självklart, eller hur? Skulle fråga, hur gammalt var det? 5 år, ja, liksom. Är ungefär som någon skulle fråga, hur gammal är din vänskap? 5 år, ja men byt ut det. Snälla någon där. Visst har det spottat ut det där smutsvattnet, eller? Jo, både i tid och i otid. Och det centrifugerar för mycket. Och den är så bökig, denna vännen. Men han putsade, renade det. Och så satte han in det. Och så började maskinen funka väldigt bra. Och så gav jag honom en kram och puss på kinden. Och så tänkte jag, tänk vad underbart, tänk vad mycket pengar först och främst jag har sparat. Men vet ni vad som egentligen tilltalade mig mest? Det var hans sjuka tålamod med den där lilla aspekten av den stora maskinen. Det är säkert. Den var inte frisk tidigare. Okej. Okay. Lyssna nu på det här ordet en gång till. En väns kärlek består hur länge? Bosse fick det där ordet om nöd och lust. Det är skönt med vänner som är kvar även när lusten är över. Som är kvar när nöden är på. Det är skönt med vänskap som finns för alltid där. Intressant, eller hur? Lukas evangeliet, hur ser det ut mera med sån vänskap? Ja, gode Gud. Vet ni vad? Nej, jag ska inte säga något. Jag ska läsa Guds ord. Okej. Lukas evangeliet 11:15. De har flyttat på där. För att det står skrivet så här. Det är med demonernas första Belzebul som han driver ut demoner. Det är inte den versen jag vill ha. Okej, jag ska se vilken vers jag vill ha. Jag vill ha den där versen när en man får besök mitt på natten och har inget bröd att bjuda på. Och han går till sin vän och knackar på mitt på natten. Och vännen säger, varför väcker du mig? Jag har redan lagt mig. Tänk på att du är i nöden. Och du undrar, vem ska jag ringa till? Och du tänker, ja, men jag har någon vän. Så ringer du. Och det första som man säger det är, men snälla, någon vet inte du vad klockan är. Eller om du ringer och så hör du en som du ser. Hör du, det här är Mattei eller vad du heter redan, Håkan. Och du säger, men vad roligt att höra dig Håkan klockan 2:30 på natten. Och Håkan hör att det är äkta reaktion. Ja, det är inte det där. Håkan, det var jätteroligt att du ringer 2:30 på natten liksom. Jag minns för många år sedan. Nu finns människor som har för vana att ringa i tid och otid. Men jag minns en upplevelse för många år sedan. När en kille ringde 5:30 på morgonen. 4:30 eller 5:30. Han var inte riktigt nykter. Men han var i stor nöd. Och det var inte första gången han ringde till mig den tiden. Och jag blev lite irriterad faktiskt. Och så tänkte jag, kom en tanke till mig. Tänk om det här timmen kan rädda hans liv. Vad väljer du? Att prata med honom eller att sova en timme mer? Och då sa jag, Herre, förlåt mig. För det är kanske så att kanske var han i nöd. Ja, när man är berusad då blir man i nöd, eller hur? Och åtminstone blir man kissnödig eller inget annat. Men det är viktigt att ibland kunna vara där för att en riktig vänskap finns till förfogande alltid. En liten test. Har du någon som du kan ringa 2:30 på morgonen och vet att han blir glad när du ringer oberoende varför? En. Två. Jag menar inte att du ska ringa till Hillevi Dag, utan till någon annan. Okej. Vänskap som består. Vad är det som karaktäriserar vänskap mer? Det står i Ordspråksboken så här, 27. Ordspråksboken 27 och vers 10. Visst längtar vi efter sådana egenskaper i vänskap eller hos en vän? Vad säger ni? Ordspråksboken 27 och vers 10. Din vän och din faderns vän må du inte låta fara. Gå inte till din broders hus när olycka drabbar dig. Bättre är en granne som står dig nära än en broder som står dig fjärran. Och det som är intressant med det här, det är att det finns inga formella förbindelser som garanterar vänskap. Det finns ingen garanti bara därför att vi är syskon i en familj att vi är vänner också. Utan det här går på en helt annan nivå. Till och med en granne kan vara bättre vän än en broder. Jesus säger i Johannes 15 och vers 13 att det finns ingen större kärlek som en vän kan visa än att man är beredd att ge sitt liv för varandra. Ordspråksboken 17 och vers 9 säger så här. Den som skyller vad som är brutet, han vill främja kärlek. Men den som river upp gammalt, han gör vänner oense. Det här är en intressant vers. Det står inte skrivet som här, så här. Den som gömmer sina vänners synder, det är han som gör rätt. Synderna ska man inte gömma om det är oärlighet. Men när jag vet att min vän har problem och kanske anförtror sig mig, då är en riktig vän den som skyller vad som är brutet och inte går runt och pratar om det. Det är sådan som främjar kärlek. För kärleken överskyller myckenhet av synd, står det skrivet. Så tänk nu på Jesus i det här sammanhanget. Är det inte det Jesus gjorde för oss? Är det inte så att när han går inför Fadern för din och min skull, så täcker han alla våra brister. Han täcker alla våra tillkortakommanden. En riktig vän gör samma sak. Men den som river upp gammalt, den gör vänner oense. Okej, vi går vidare. En vänskap som består även genom konflikter. Ordspråksboken 18:24. Det är intressant översättning det här. Den som strävar att få vänner, han kommer i olycka. Åh, kära Gud. Egentligen ser 1917 så här. Vänner kan slita varandra i stycken. Har det hänt någon gång? Men vänner finns mer trogna än en broder. Nu vågar jag säga något här som är väldigt, väldigt starkt för min del. Jag ska läsa en vers till innan jag gör det. Och sen ska jag bara kommentera kort det här egenskapen av vänskap. Lukas evangeliet 22. Tänk då hela tiden på vad vi ser. Det är vänskap som är Guds metod, och Jesus var ute efter att bygga vänskap med sina medarbetare, så att uttrycka, eller med sina vänner. Lukas evangeliet 22, vers 28, så säger Jesus till sina lärjungar. Ni är de som stannat kvar, som har stannat kvar hos mig under mina prövningar. Ni är de som har stannat kvar hos mig under mina prövningar. Stämmer det riktigt? Stack inte de iväg allihopa när det var som svårast? Var det inte så? Var inte Petrus som förbannade och svor att han inte känner sin bästa vän? Stack inte lärjungarna allihopa? Varför ser Jesus ni har stannat kvar hos mig genom mina prövningar? Det här är en ganska utmanande aspekt av vänskap. Jag skulle våga säga så här. Och jag är både glad och inte glad att jag kan säga det på grund av min egen erfarenhet. Jag tror faktiskt att det finns ingen riktig vänskap som inte går genom en riktig kris. Segrande. Jag tror inte att någon kan vara vänner utan att gått genom en konflikt där man sliter varann i bitar, till och med det, om det blir så, och ändå förblir vänner. Jag tror att riktigt vänskap som Bibeln talar om en sån djup överlåtelse till varandra så att inget faktiskt kan skilja oss åt. Det var en man som sa så här. Sanningen är att alla kommer att såra dig. Du måste hitta någon som det är värt att lida för. Sanningen är den att alla kommer att såra oss. Vi måste hitta någon som alla dessa sår, all den smärta, att det gör sen, som man ska uttrycka så i det fallet, att det gör att det är värt att genomlida den smärta, för att du ser något i denna person som är så dyrbart för dig, så att du kan gå igenom den smärta med den personen även när du är sårad, för att behålla vänskapen. Jag tror att det är därför Jesus säger till dem: ni har varit kvar hos mig när jag gick genom svårigheter. De svek honom allihop. Men han gav inte upp på dem. Därför han såg något i dem som gjorde att han uthärdade smärtan för att behålla dem som vänner. I somras var vi i Serbien, och en av mina absolut bästa vänner, en kväll satt vi hemma hos honom. Han har sett mina svagheter, jag har sett hans svagheter. Vi har känt varandra i 20 år. En av människor som har varit en av största välsignelser för mig på olika sätt i livet. Jag har sett saker i hans personlighet som har irriterat mig. Han har sett saker i min personlighet som har irriterat honom. Man försökte täcka dem med kärleken, men ni vet, ingen av oss vandrar i fullkomlig kärlek. Så ibland, istället för att täcka dem och skylla dem med kärlek, så biter man ihop tänderna, eller hur? Nu råkade den kvällen någonting, när jag bet ihop tänderna, någonting råkade komma ut där jag inte har tand. Och det kom ut igenom där, och vi krockade med varann. Något så fruktansvärt den kvällen. Jag ska säga precis allt vad som hände i stort sett. Åtminstone min bit. Jag sa till honom: det är faktiskt tråkigt att jag måste sova hos dig ikväll. Och jag gick till sovrummet och tänkte lägga mig och sova. Kan man sova efter ett sånt uttalande till en av sina bästa vänner? Jag hann knappt sätta min rumpa på sängen. Och hjärtat hoppade, och jag gick tillbaka och jag började gråta och sa: du, det går inte så här. Vi är vänner. Förlåt. Och han bara utgöt sitt hjärta och berättade allt som finns där nere. Det var första gången vi gick igenom en riktig blodig konflikt efter 20 år. Får jag säga en sak? Om vi inte gick igenom det som vänner, så har vi aldrig varit vänner. Det är ni som har varit med mig hela vägen genom mina svårigheter, säger Jesus. Men de svek. Men han bytte inte dem ut till ett nytt gäng. Han tyckte det var värt att lida just för de här. Och i och med att han var så trofast i den relationen, så gjorde han av 12 stycken, av 11 stycken, gjorde han personer med sån integritet och med sån fasthet att de vände upp och ner på hela världen. Vänskap som består. En vän, står det skrivet i Ordspråksboken så här, en vän riktig vän, 12:26. Står det skrivet att han kan tillrättavisa också sin broder. Det är olika översättningar lite, men jag läser 27. Eller 27:9 också bara. Och vers 9. Salvor och rökelse gör hjärtat glatt, så även ömhet hos en vän som ger välbetänkta råd. Är det inte så att det är mycket lättare att ta emot i rätta visning av någon som du vet är inte bara besserwisser, utan en som har på vägen visat dig att du betyder något för honom? Jag kommer att ta nästa gång upp, jag ser att tiden går fort, jag kommer att ta nästa gång upp det där vilka faktorer bygger upp en vänskap och vilka faktorer förstör en vänskap. Men låt mig få nämna bara två, tre grejer till. En riktig vänskap innebär att man lever i ljuset med varandra. Man vågar dela saker med varandra. En riktig vänskap har alltid gått i sinne för sin vän. Och en riktig vänskap lever i renhet. Man bör inte vara rädd om man håller på att, kommer att hitta på någonting. Det var väldigt kort version av det här som jag tänkte dela med er, men jag tror att det räcker. Och då vill jag läsa bara sista versen i Johannes 3:29. Det kommer att låta som att det är utanför kontexten, sammanhanget, men det är sannoliken inte det. Johannes 3:29. Brudgum är den som har bruden. Brudgummens vän som står och hör på honom gläder sig åt brudgummens röst. Den glädjen har nu blivit min helt och fullt, säger Johannes döparen. Brudgummen är den som har bruden, men brudgummens vän finns också. Jag tror att jag har nämnt detta någon gång. Det finns bara en sorts människor. Det finns bara en sorts andlig tjänst som kommer att ta Kristi brud, det vill säga församlingen, fram. Det är de som är vänner med Jesus och det är de som är vänner med varandra. Det går inte att bygga Guds rike på någon annan strategi än på det här sättet. Allt annat som vi bygger på ett annat sätt kommer att falla. Det finns bara en sak som inte kan skakas när allt annat skakar. Och det är vänskap som går djupare än att bara skrapa på ytan. Vänner, det här är vår kallelse. Det här är inte lyxprodukt av evangeliet. Det här är evangeliets fundamentala egenskap. Utan det här kan vi aldrig vara en församling sådan som Gud vill ha. Utan det här kan vi aldrig bygga Guds rike. Brudgummen gör festen bara för sina vänner. Han bygger sitt rike bara med sina vänner. Må Gud hjälpa oss. Må Gud hjälpa oss. Det är bra. Det var några som somnade. Ann-Louise, det är okej. Du får kaffe efter det. Du får krama om henne sen. Okej. Det är det här som vi är kallade till. Det är det här som Gud vill. Låt oss be tillsammans. Herre, tack att du har alltid ett steg vidare. I allt vad som sker i våra liv. Och i allt vad som sker i ditt rike. Herre, jag erkänner nu inför dig att det finns en tendens i mig att tänka. Ja, men nu har vi kommit. Nu har vi kommit till det där som är saken. Nu har jag kommit till ro, nu har jag utvecklats. Och då säger du, kom nu, jag ska visa dig, det finns mer. Jesus, tack att du kom till jorden och du blev vän med människan. För att så har du tänkt från början. Herre, jag förundras över ditt sätt. Jag förundras över din strategi, Herre. Som var så ynklig nästan i människornas ögon. Skulle du besegra Romariket? Skulle du besegra världens rike? Skulle du förändra världen som var i sån grepp av det människans, av det mänskliga tänkandet. Skulle du göra det med några sådana sprattliga typer som var så indoktrinerade av världens tänkande, så de lämnade dig allihopa när det kom till det viktigaste. Och ändå gav du inte upp på dem. Herre, säg nu till våra hjärtan i den här stunden att du har inte övergett oss. Inte därför att du gör det, utan därför att vi ibland orkar inte tro att du förmår och orkar vara sån vän till oss. Vi har svikit, vi gör det och vi kommer att göra det. Och ändå står du där och säger, jag ska aldrig överge dig. Jag ska aldrig svika dig. Tackar du en sån vän?